Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
The actual context and the state of content is going to be so different to anything that we can really envisage at the moment. Where the interplay between the user and the provider will be so insympathetic, or it's going to crush our ideas of what mediums are all about.
Du lyssnar på Rekreation, Radio Talla. Jag heter Kalle, jag sitter här med Martin.
Hej, hej.
Vi sitter i ett halvfärdigt studiobygge.
Ja.
Det är mysigt. Vi hoppas att ljudet är lite bättre än vanligt. Om det inte är det, så har vi gjort något fel. Det här är en avvikelse. Alltså i bemärkelsen att det är litet, kort och ogenomtänkt.
Ja.
Och kommer gå snabbt att spela in, kommer gå snabbt att klippa, kommer gå snabbt att släppa.
Mycket höftskjutningar.
Ja, exakt. Idag ska vi prata om sociala medier och kanske framförallt liksom, allt som hänt med sociala medier det senaste året. Ska vi börja med liksom, en kort historieskrivning av internets historia?
Ja, men också kanske utveckla lite varför det är intressant.
Ja, det kan vi börja i. Det kanske är det rimligaste att börja i.
Man kan väl säga att sättet vi kommunicerar på internet är lite inrymmet i ett interregnum. Det vill säga att det gamla har dött, ja. Men det nya har inte riktigt fötts än.
Nej.
Precis som om man tittar på typ den progressiva nyliberalismen så är den liksom död. Nu är det, innan så var det så här nyliberalism för där minoriteter var viktiga.
Ja.
Nu är det liksom nyliberalism i fascism istället.
Ja.
Det är liksom det gamla dött med det nya inte riktigt.
Och det är ju en Gramsci-referens.
Exakt.
Alltså Antonio Gramsci.
Ja, en italiensk kommunist som satt i fängelse länge och skrev ner sina tankar i en liten bok.
Och idén med att interregnum är helt enkelt just en situation där en ordning är liksom bortom räddning, men den nya har inte ännu tagit form. Han menade ju då alltså att det var socialismen vi pratade om då.
Exakt.
Alltså nu håller kapitalismen på att störta här med de här stora världskrigen, det ser vi ju allihopa.
Ja, visst. Det var ju givet.
Men den här nya världen har inte riktigt ännu kunnat liksom ta sin egen form.
Nej.
Det var ju det han menade. Men när vi pratar om ett interregnum idag så är det väl kanske mer som ett sätt att förstå politiska händelser och politiska skeenden. Liksom.
Mm.
Apans anatomi har bra avsnitt om interregnum-konceptet.
Apans anatomi, någonting.
Typ
någonting.
Avsnitt 2 eller något. Ja. Alltså det är gammalt. För då handlade det specifikt om rörelserna i Spanien och sånt.
Men det här interregnumet
som vi befinner oss i nu.
Exakt, det är så påtagligt rent vardagsmässigt för,
ja, exakt.
För att man har varit på en massa sociala medieplattformar framförallt under lång tid liksom.
Ja.
Facebook, Twitter, Instagram.
Ja.
Och man känner dess död när man är inne på de plattformarna, att de funktionerna som innan var liksom det viktiga, så att man kunde ta till sig typ nyheter, vad folk gjorde, ha så här hetsiga diskussioner med okända Bengts i olika småorter i Sverige och
Twitter-ägg,
ja, kolla in liksom lurka människor och sånt, vad de gjorde i sitt liv och så.
Ja.
Det är ju borta.
Ja.
Och då sitter man på kvällarna och försöka hitta ett substitut för den här sociala samvaron då, som fanns innan på de här stora plattformarna. Och det man märker är att det finns inte än.
Nej.
Så det, på det sättet är det här ett interregnum i sättet vi kommunicerar på internet.
Men jag tänker att om man vill göra det politiskt intressant så blir det ju då, det är ju ett interregnum i kommunikation i mer bred bemärkelse också.
Mm.
Alltså att det är, eftersom att hur vi kommunicerar på internet idag är en så fundamental del av hur vi kommunicerar och rör oss som människor liksom.
Alltså
att, som också påverkar den liksom fysiska samvaron väldigt liksom påtagligt. Alltså typ att så Tinder har på ett väldigt fundamentalt sätt förändrat hur folk rör sig i liksom stadsrum. Gånger det med 100 så har det ju hur stor påverkan Facebook har haft för hur folk beter sig. Liksom.
Ja.
Och därför blir det ju också spännande. Om man är intresserad av vardagen, ett. Och om man är två, intresserad av hur människor liksom kommunicerar med varandra och hur människor liksom möts och liksom utbyter med varandra. Men blir det ju extra intressant liksom. Och det tänker jag är vi.
Ja, exakt. Men också hur, en annan sak som jag också gillar att tänka på, det är ju hur subjekt blir till.
Ja, exakt.
Och att det här kommunikationsmedlen vi använder i vardagen reproducerar och skapar ju subjekt på olika sätt. Antonio Negri och Michael Hart skriver om det maskinella subjektet, alltså att subjektet är ett med liksom tekniken på något sätt idag. Ja. Och att det går liksom inte längre att särskilja vart det mänskliga människan börjar och tekniken börjar liksom, utan att det är ett på något sätt. Man brukar prata om internet i tre faser i alla fall. Vad jag känner till. Man kanske känner till fler faser.
Det här är ju väldigt mycket en myt som har sålts in av folk som har egna liksom, privata intressen i varför deras nya grej är en del av det nya.
Exakt.
Feta. Det är... så man ska ju ta det med en nypa salt.
Men precis, det är ett bra
det är också,
narrativ för en podd.
Men det är också sant.
Att hänga upp liksom. Sig på så här, tre. Du kan lyssna och komma ihåg så här, tre. Okej, okay, det är tre faser här vi pratar om.
Ja, exakt. Men det är också sant i någon bemärkelse. Det ska man ju heller inte...
Alla myter är ju sanna.
Ja, exakt. Ja. Okej, okay, Jordan B. Peterson.
Ja. Nej, men då kan man prata om internet 1. Och det brukar folk vara så här, romantisera lite grann. För det är internet i dess fria form. Det var på den tiden man satt och var
man kunde byta barnporr på IEC hur lätt som helst.
Ja, men också så här, alla skulle ha en egen HTML-kodad hemsida.
Ja.
Så man sa, hej, jag heter Martin. Jag har en katt. Ja. Jag bor här och här.
Ja.
Kontakta mig på min e-mail. Det var också en form av internet som den svenska vänstern och den internationella vänstern var väldigt bra på.
Ja.
För det fanns väldigt många som gillade det här med att skapa sina egna hemsidor och små imperium liksom. Så vänstern var väldigt duktig på att utnyttja den potentialen som fanns i internetet.
Och en stor anledning till vad som var vänsterns framgång var ju ett, att man kunde bygga saker själv, men två, att man också kunde länka samman saker väldigt effektivt. Även om det var liksom, alla hemsidor var sin egen grej, så fanns det ändå väldigt lätta sätt att koppla ihop dem genom RSS och liknande.
Ja.
Du, podcasting som vi sysslar med här och nu, det är ju en produkt av internetet. Liksom.
Det är en kvarleva kanske.
Ja. Poddar och liksom e-mails, det är ju två saker som vi tar väldigt för givet, men som var väldigt liksom viktiga. Och båda de teknologierna tycker jag är ganska spännande, för att liksom e-mail-teknologin, det är ju alltså att du kan kontakta vem som helst när som helst på ett ganska otympligt sätt. Men det är ändå att du kan kontakta vem som helst när som helst. Och det sker mellan plattformar.
Vad var din första Hotmail? Jag hade nog en sån som alla hade. Ja. I min ålder, när det skulle bli ett nytt millennium, så hette man sitt namn och efternamn, alltså 2000.
Ja, nice.
Det var
nice,
coolt.
Nice. Jag tog då
och så sa alla föräldrar så, men alltså det här kommer inte det här kommer inte vara en grej om ett år.
Nej, exakt.
Det är bara en grej nu, 99.
Jag hade ju då alltså maildomänen av en liten by utanför min ännu mindre by.
Det är nog fett, det är nog äkta. Men det fria internet innebar ju också då, som du är inne på där, att man kunde dela saker.
Ja.
Och då kunde man ju helt plötsligt också reproducera. När internet blev snabbare, ökade hastighet. Man gick från 156K till bredband.
Mm.
Och i Sverige framförallt så var det ju en del av den socialdemokratiska regeringen såg ju det här som en demokratifråga.
Ja.
Alltså att alla medborgare skulle ha tillgång till internet.
Ja.
Alla medborgare skulle ha en dator. Så man hade ju också så här stora projekt där typ offentliganställda kunde hyra en persondator helt enkelt. Ganska förmånligt. Lisa. Så att alla hem...
Det är väldigt mycket det man i Storbritannien nyligen kallade för broadband communism.
Exakt, det
deras inspiration var ju väldigt mycket svensk 90-tal.
Ja. Men det här innebär ju också att man kunde reproducera och dela saker som kostade pengar egentligen. Så som musik och film. Och det här gillade ju inte de aktörerna som tjänade pengar
på film och musik.
Så då slutade det hela med, man kan ju se en brytpunkt där med Piratbyrån. Och torrent-tekniken liksom. Att den striden om att dela upphovsrättsskyddat material på något sätt förändrade internet i dess form.
Yeah.
Så om man har en operaistisk förståelse av internets förändring, så kan man ju se då att det här liksom, det kapitalistiska sättet att hantera internet var tvunget att liksom på något sätt hantera det här motståndet som fanns inbyggt mot kapitalismen.
Och så gjorde man en liksom digital spatial fix, att man liksom förflyttade liksom de här varorna till beskyddad mark, och man liksom förändrade strukturerna.
Och då fick vi Spotify. Man förstod också hur man kunde inkapsla mänsklig aktivitet.
Ja.
De här hemsidorna kunde man liksom, istället för att folk skulle ha hemsidor, så kunde man vara med på ett forum.
Ja.
Och det var ju också där i början av 2000-talet väldigt mycket forumliv, Lunastorm, Helgon och så vidare.
Something awful.
Ja, exakt. Och så 2009 var det, va, som Facebook kom.
Det känns bekant. Alltså det startade säkert innan, men jag tror att det var typ 2008-2009 som det började smälla i Sverige i alla fall.
Ja. Och då förändrades internet och samvaron på internet, för Facebook kunde ju äta upp liksom all annan social interaktion och liksom ha den på en enda megaplattform.
Ett jättekul exempel.
Och då är det ju någonting som heter Internet 2. Så exakt. Nu är det fas 2.
Men ett superkul exempel på just den här övergången är ju att i Umeå så fanns det ju ett eget lunarstad.
Apberget.
Som heter Apberget, som är en mytisk plats som inte går att komma åt längre.
Nej.
Och den, så fort Facebook kom så bara släcktes det liksom över en natt. Och det är en sån rolig liksom historisk grej att det kunde existera ett så forum som typ alla under 30 i en stor stad som Umeå var på liksom. Så där det var så hyperlokalt och stort på samma gång.
Men Internet 2 då har man liksom gått från både från den här jag har en egen hemsida där jag skriver mina katter och vart jag bor, men jag kanske har gått över till ett forum, men de här forumen släcks ner då i rask takt och allting förflyttas till stora internetaktörer. Facebook, det är Instagram, det är Twitter.
Ja.
Och det är det som brukar kallas Internet 2, det är så sociala medier.
Mm.
Och det är också där någonstans som liksom vänstern helt bara försvinner från internet på något sätt. För det är väldigt svårt att hålla på med vänsterpolitik på de här forumen.
Ja.
Varför, det vet vi inte.
Det finns ju egentligen typ en, det finns två aktörer jag vet som hanterade Facebook helt okej. Okay. Och det ena är Allt åt alla. Skötte det ganska bra. När Facebook var en stor grej så var vi bra på att posta memes och av någon anledning få helt okej med följare. Den andra som var bra på det var ju RF. RF var väldigt bra på det här för att folk likade RF för att kunna signalera till sina kompisar, jag är ball. Det var inte så mycket någonting RF gjorde som bara att deras liksom varumärke passade perfekt in i den liksom eran av att lajka saker för att framstå som ballig för sina kompisar.
Men det är också de här stora, eftersom alla människor fanns samlade på de här stora plattformarna så var man ju tvungen att agera där också på något sätt. Ja. Men samtidigt så fanns det liksom ingen, i en stad så finns det alltid en skillnad mellan ett kollektiv och en individ på något sätt. Alltså det finns en gradskillnad, typ om man är 10 personer som vill organisera någonting så kommer det liksom bli av. Men om man är ensam och försöker göra det så kommer det inte bli av. Men på Facebook fanns det inte den åtskillnaden.
Nej.
Så då förlorade ju också liksom vänsters idé om kollektiv, vad ska man säga, organisering av saker, sin kraft på något sätt.
Ja.
För man kunde istället då göra egna events som privatperson.
Ja.
Och på det sättet liksom styra upp en demonstration eller ett möte eller en kampanj.
Ja.
Och också att det var liksom en sån hype kring att alla var där. Okay. Så att det fanns också en så här lat inställning från den traditionella massmedian att ha så här, vi gör nyheter på det folk skriver på Facebook, så medförde också att folk kunde liksom bli så här influencers på det sättet att man kunde skriva så här takes och saker, och så hade man en kompis som var journalist och så fångades det upp av nyhetsmedia nationellt, så blev det som
det hamnade på bästa på Twitter-listan liksom, som politism hade.
Exakt. Och också att de här hemsidorna premierar interaktion liksom, så att desto skräpigare nyheter det var, desto mer interaktion fick man ju, desto mer upprördhet fick man, och då premierades det i flödena. Och då, och så det var ju det också som gav liksom den högre alternativa medien väldigt mycket kraft, för att de skriver ju bara skräp.
Ja.
De skriver bara så här rasism liksom.
Ja.
Men det skapar mycket interaktion. Det skapar dels interaktion av de som tycker, enkelt säger någon det jag har tänkt, och det vill jag berätta för alla mina andra Facebook-boomer-kompisar.
Ja.
Men det skapar också
anti-RFN.
Exakt, och det skapar också interaktion från de som blir upprörda och förbannade. Ja. Liksom. Så den här teknikens sätt att liksom skapa affekter hos användaren bygger ju mycket på känslor på att man ska vara investerad. Och där var ju vänstern ganska dålig på att producera den typen av content. Och när man försökte göra det så blev det också ganska cringe-hit.
Ja. En grej som hände under Internet 2 är också liksom influencerkulturen.
Mm.
Och där tänker jag, alltså, nu har vi snackat lite om Facebook, vi har snackat lite om Twitter och hur de liksom betedde sig. Men jag tänker att det finns två plattformar som man behöver beröra, men som jag egentligen inte är jättekunnig i, och det är Instagram och framförallt YouTube.
Ah.
Att det liksom under hela, för YouTube är ju samtida med Facebook, det är också 2008-2009, det blir en grej liksom. Köps ganska snabbt av Google. Och i Sverige så, på grund av att vi hade svensk liksom broadband-communism på 90-talet, så hade vi bloggkultur sen gammalt liksom. Men det är först med de här nya plattformarna. Och då var det ju att om du hade en blogg så var det ju en internet 1-grej. Det var ju att du hade din egen hemsida som du hade anställt någon från ditt gymnasien.
Ja, eller att
du
man,
kan bygga hemsidor.
Eller att man hade byggt den på blogspot.com.
Var exakt.
Många av de blogginfluencerna som fanns.
Ja, men blogspot skulle jag säga, då började vi tangera webb 2 lite. Men det var ju liksom grejen här. Och sen kommer den här influencer-grejen. Och då sugs bara, bloggkulturen sugs bara upp i det. Nu är det inte bara bara att du skriver en offentlig dagbok, utan nu är du mer, hela ditt liv är ännu mer en liksom produkt. Och det som framförallt händer är ju att pengarna ökar extremt mycket. Och det förändrar liksom, det gör att det finns mycket fler människor som sysslar med det här, och det gör framförallt att de som är liksom stora kan bli mäktiga liksom på riktigt, för att det finns extremt mycket liksom lågriskpengar som bara läggs i ditt knä. Influencers är viktiga för, som en spelpjäs på väg in i det nya liksom, tycker jag.
Så vad är då internet 3? Det har inte jag riktigt listat ut.
Och det är ju det svåraste, för att där kan vi verkligen snacka om att de som byggt teoribyggnader om internet 3 i mångt och mycket, det är ju folk som har väldigt mycket privata intressen i internet 3. Alltså att kryptovalutabolag lanserar en teori om hur internet kommer vara. Det måste man ta med en ganska rejäl nypa salt liksom. Eftersom att det bygger helt och hållet på att deras case är ju såklart alltid att det är vi som är det nya feta. Och så har det alltid varit, men det kanske är mer extremt nu, mycket för att nu finns det, och för att liksom krypto, alltså internet 3 och liksom kryptovaluta kanske blir fel väg att gå in i. Det man kanske borde börja i är ju vad händer med internet 2 just nu? Om vi kollar vad som händer med Twitter, så är det ju, alltså för mig har liksom det här Elon Musk-köpet påverkat ganska lite, mer än att liksom vissa funktioner bara funkar lite sämre. Liksom, liksom så, de jag interagerar med, liksom, det är samma människor ungefär. Det sätt vi interagerar med varandra är ungefär detsamma. Liksom. Men så fort jag tittar utanför den lilla bubbla som jag har byggt i 10 år, så upptäcker jag att den här plattformen är fucking värdelös numera för normala människor som inte är som jag, som har en egen bubbla som man skapat i 10 år. Liksom. Alltså så fort man går in på ett konto som sköts av någon med mycket följare, så är ju de första 20 kommentarerna är ju av världens dummaste människor eller av bottar. Ofta båda två samtidigt. Liksom. Om du är en betalande kund till Twitter, så kommer du alltid hamna högst upp. Vilket återigen inte påverkar mig, eftersom att ingen jag känner har betalar pengar för Twitter. För det har varit dumt. Liksom. Men så fort jag är inne på något så riktigt stort konto, så är det liksom, okej, men den här plattformen fungerar bara inte längre. För nu ser jag bara skit. Och det är lite spännande. För det är här man går in i liksom kopplingen till AI. Och det behöver vi göra ett eget avsnitt om. Men en stor del av skälet till varför man började ha liksom betalfunktionen är ekonomiska, och det kan komma tillbaka till. Men det är också en liksom idé som finns latent i hela internet 3. Men också generellt inom tech, av att vi behöver skapa olika liksom sätt att säkerställa att de vi interagerar med är riktiga människor. Vi behöver skapa möjligheter för folk att förstå det. Liksom. Och då är ett sätt som har lanserats som en väldigt enkel lösning. För det finns så jättekomplexa lösningar om att göra så proof of body och grejer. Liksom. Att på olika sätt verifiera att det är en fysisk kropp man interagerar, alltså en människa. Men sådana intrikata lösningar har liksom inte lanserats på något riktigt sätt. Men en väldigt poppis idé har ju varit att man bara sätter en betalvägg bakom saker. För det är bara riktiga människor som har $8 i månaden. Det är inte fejkade människor, har ju inte det. Nu har ju det visat sig absolut inte stämma. För att jag skulle säga att kanske 60-70% av alla de här verifierade kontorna jag stöter på känner ju jag igen deras språk på. För att jag har använt ChatGPT väldigt mycket. Alltså att de skriver på det här extremt konstiga sättet.
En annan grej också med de här plattformarna som Facebook också egentligen. När Elon Musk har tagit över Twitter har det också blivit mycket mer politiskt. Alltså i bemärkelsen att det var några forskare som hade kollat på tweets under en dag. Och då hade de vet liksom att det högerextrema contentet hade ökat med 170%. Och sånt där. Ja. Att det var så stor del av allting som skrevs som tillhörde liksom den förande politik.
Ja. Det där, alltså jag är lite rädd för att gå in i det där. För att jag tror att det till så stor utsträckning, väldigt stor utsträckning, handlar om Elon Musk som person. Liksom. Att han är lite dum i huvudet.
Ja.
Tror att han är någon slags så rationell mittenmänniska. Men så låter han sig luras av så världens konstigaste så antisemitiska konspirationsteorier varje dag. Liksom. Ja. Och för han förstår inte själv att det är det som händer. Och på så sätt så liksom uppmuntrar han liksom regelrätta nazister att röra sig på hans plattform. Liksom.
Exakt.
Men jag tror att man, om man lägger en fas vid det lilla konstiga, som jag tycker att det är ganska, alltså det är väldigt allvarligt att världens typ nu tredje rikaste man och liksom en ägare i ett mediekonglomerat som ändå Twitter är, att han liksom delar sådana så eliten dricker blod liksom, alltså jag tycker ändå det är en så allvarlig grej att det kräver att man säger det är sjukt liksom. Men jag tror inte man ska fästa allt för stor vikt vid det. Det säger mer om honom och det säger mer om hur döende Twitter är.
Exakt,
mer än att det pekar någon vart.
Nej, liksom. Precis. Det är det som är min poäng. Att när det har blivit en sån slagsida åt ett håll så innebär ju det att plattformen liksom mer och mer kommer dö. Ja. Då blir det mer och mer som...
Truth Social. Truth Social, vad heter den här? Gab.
Ja, exakt. Att det blir bara en sån i mängden. Liksom.
Eller det ryska VK.
Ja, en rasistisk ekokammare.
Ja.
För om man ska, det som har gjort att internet, om vi kallar det då internet 2, för att hålla fast vid de här tre faserna för lyssnaren, för att ge dem en röd tråd. Som du var inne på där, det här behovet av att liksom tjäna mer pengar på de här plattformarna som kapitalismen hela tiden måste ackumulera mer värde på något sätt.
Ja.
Det är det som har dödat Facebook också, för att man har mer och mer börjat försöka styra algoritmen och flödet för människor.
Ja.
Alltså man har mer och mer försökt få in använda den här enorma liksom kunskapen man har om sina användare för att kunna sälja produkter. Ja. Vilket gör att det som var Facebook från början var ju att det fanns liksom en möjlighet för vem som helst att få hur mycket reach som helst.
Ja.
Men med de här nya sätten att liksom rikta människor in i olika fåror för att kunna säga till något företag, okej, vi har 500 000 58-åringar här som är intresserade av båtar.
Ja.
Så köpa annonser hos oss. Så medför ju det att den här potentialen att få en reach är liksom borta.
Ja, exakt.
Och särskilt då på icke-kommersiella aktörer och att man premierar innehåll som är betalt.
Ja.
Så den här liksom idén om att man ska kunna tjäna pengar på mänsklig kommunikation och mänsklig interaktion, och det gör man ju, man kan tjäna mer pengar på det och krama ut det, är också det som leder till att folk begår någon form av exodus från Facebooks traditionella delar. Sen har ju de här plattformarna kan ju till viss del styras av företaget genom att man gör liksom ett interface som man kan göra vissa saker på. Men det är ändå användarna som använder det på nya sätt.
Ja.
Så att i Facebooks fall till exempel så har alla Messenger använder det som SMS. Liksom.
Ja.
Men man skiter i det här
flödet. Ja.
Så nu har liksom Facebook då kommit på det. Så då innebär det att liksom användare och grupper kommer kunna ha så här enorma masschattar som också blir ett sätt att förstöra, som också kommer förstöra den här funktionen som folk fortfarande håller fast vid.
Ja, exakt.
Så det är verkligen så att man dödar sin egen plattform, precis som i Twitter.
Och det är det som har lanserats som sugifiering.
Mm.
Och det är ju den här idén om att internet plötsligt behöver bli lönsamt nu. Liksom. För att vi har haft den här nollränta-regimen liksom, där pengar har varit gratis. Liksom. Där det har varit liksom hur lätt som helst för riskkapital att bara pumpas in i det här bara för att det har liksom överackumulerats kapital. Alltså det finns för mycket pengar liksom. Och det är väldigt slappt uttryckt. Det finns för mycket värde liksom.
Ja.
Och värde måste realiseras, för om värde inte realiseras så är det så blir det kris liksom. Det är ju en gammal så marxistisk liksom, axiom. Liksom. Därför har liksom överskottskapital bara blåsts in i liksom, olika så startups och olika liksom, enorma bolag. Bolag har övervärderats enormt mycket. Liksom. Men nu plötsligt när den här nollränteregimen är över, nu måste liksom Facebook visa upp bra siffror. Nu måste Twitter liksom börja tjäna pengar för att Elon Musk inte ska gå under. Liksom. Och det visar sig väldigt snabbt att det går inte.
Nej.
Det är liksom, det finns inget sätt att göra det här lönsamt på. Men så försöker man. Och det enda sättet man kan försöka på, det är att förstöra plattformen. Liksom.
Mm.
Genom att så ersätta hela Facebook-flödet med de värsta impulserna och de värsta liksom videosarna. Att liksom tvinga igenom att du behöver betala pengar för att Twitter ska fungera på ett normalt sätt liksom, för gemene man. Och ingen av dem kommer funka heller. Det tror jag att alla är liksom väl medvetna om. Att det är liksom, det här är en fas av sugifiering. Det är inte hållbart. Det kommer aldrig bli lönsamt att göra så här. Och det är då vi kommer in på liksom webb 3 igen. Liksom. Mm. Hur ska det nya internet se ut? Och då tänker jag, för att många av dem som har snackat om nya internet har ju just varit så drivna av privata intressen i liksom krypto exempelvis. Och jag tänker att det som är nice med den här nollränteregimens död nu är ju att kryptovaluta branschen, om man ska kalla det, den är bara körd. Mm. Det är bara bortom räddning. Det kommer nog aldrig återvända. Liksom. Det var en kort fas. Vilket betyder att hela den här diskussionen om vad ett nytt internet ska vara har lite befriats från det. Liksom.
Mm.
Vilket också är lite obehagligt, för att det betyder ju också att de största aktörerna har fått mer inflytande på samma gång.
Mm.
Så det blir en liksom dubbel relation. Liksom. Men om man ska i korta drag beskriva vad det är som folk snackar om och vad det är för projekt som lanseras och vad som får liksom pengar. Det är ju decentraliserade, federerade system. Liksom. Och just i sociala medier-termer så har man beskrivit det som moving castles. Liksom. Alltså där det tidigare har varit så att du har befunnit dig på ett enormt torg. Liksom. Så ska du i framtiden kunna liksom befinna dig på ett litet torg med väggar runt dig. Liksom. Men torget i sig kan röra sig till nya platser. Liksom. Mm. Och det är då federering, alltså typ Mastodon, liknande liksom, koncept. Att du har en liten in-group, liksom. Men att ni hur lätt som helst kan koppla in er i större flöden eller andra mindre flöden och så vidare.
Discord är väl också, även om det är en stor kommersiell plattform, så är det väl också byggt på lite liknande sätt.
Ja, men framförallt så är ju grejen med Discord är ju just att de, liksom, de små grupperna, de rör sig liksom obehindrat på andra plattformar. Att du har liksom dina 12 bästa kompisar som du sitter och gamar med varje kväll. Liksom. Men ni brigadar också någons Twitch-stream och ni glider runt i kommentarsfält ihop medan ni snackar. Liksom. Mm. Och den typen av grejer. Så det är en sak som man pratar om. Det här moving castles av att liksom folk som småslutna celler som ändå kan förflytta sig obehindrat i en större miljö. Liksom. Och det andra är liksom plattformar av plattformar. Liksom. Och det är han Jack, at Jack på Twitter, som var liksom huvudägaren tills Elon Musk tog över. Han har ju ett passion project som heter Blue Sky. Som är liksom en Mastodon-klon på många sätt. Och det är helt enkelt att du ska, som användare så ska du kunna signa upp dig på liksom plattformar som är byggda på Blue Sky.
Mm.
Så att Blue Sky ska vara liksom ett ramverk för dig som vill bygga ett moving castle. Liksom. och jag köper att det nog i någon utsträckning verkligen är dit vi är på väg. För det, den parallella, liksom, den verkligen onda sidan i det här, det är ju liksom Elon Musk och Mark Zuckerbergs vision om vad det nya internet ska vara. Och det är ju att det är de som ska ha plattformen av plattformar. Mm. Liksom. Där Blue Sky och liksom Discord och liksom Mastodon erbjuder dig möjligheter att bygga ditt eget. Mm. Så vill istället Mark Zuckerberg vill ha det själv. Liksom. Ja. Men det ska likväl vara en plattform av plattformar. Liksom. Det ska vara liksom som kinesiska WeChat. Alltså att det ska finnas en plattform där du gör allt i ditt liv. Och hela din vardag ska på olika sätt vara liksom
länkad till det. Gärna med ett jättetungt headset också.
Ja, exakt. Ja, sån den här 35 000
Apple-grejen, ja.
Det är så vidrigt. Jävla dålig idé. Alltså. Ja. Men att du ska betala genom samma plattform som du pratar med dina kompisar och som du bokar ditt läkarbesök med. Mm. Liksom. Elon Musk har ju lanserat det här projektet som, det ska han kalla X, vilket är fruktansvärt dåligt namn. Facebook kommer nog bara fortsätta heta Facebook. Men det är helt enkelt den här idén om att du ska inte förflytta dig någonsin från en plattform eller röra dig i en miljö, utan du ska befinna dig på ett stort torg med flera funktioner. Liksom.
Mm.
Och det skulle jag säga är den ondaste varianten. Alltså alla varianter av ett framtida internet är i sig på olika sätt omöjliga. Liksom. Ett nytt internet är på många sätt omöjligt eftersom att det inte går att göra lönsamt riktigt. Den enda anledningen till varför WeChat är en så stor grej i Kina, det är för att Kina är en halvt kontrollerad kapitalistisk ekonomi. Liksom. Vilket gör att de har fått extremt fördelaktiga liksom, möjligheter att liksom, bygga den här infrastrukturen. Mm. Det kommer liksom aldrig hända i resten av världen, för det är det är liksom, Elon Musk är väldigt, insnöad på USA liksom.
Mm.
Men det, och han är väldigt inne på att skapa WeChat för USA liksom. Men han fattar inte att det är inte USA som är hans marknad. Det är hela världen liksom. Och det kommer liksom aldrig hela världen någonsin kunna hända att Twitter tillåts skapa liksom WeChat för resten av världen.
Nej.
För att det bygger ju på att liksom konkurrensen sätts ur spel. För WeChat har ju blivit så stort mycket på grund av att konkurrensen har varit till deras fördel. Alltså så fort någonting har konkurrerat lite med dem så har de varit så, hej kinesiska staten, kan vi köpa upp de här? Och så är kinesiska staten så, ja. Och så suger de upp allting liksom. Det händer liksom inte i en okontrollerad kapitalistisk ekonomi. Eftersom att vi har en någorlunda riktiga, citattecken, marknader.
Här kommer också begreppet in, the dark forest,
ja,
av internet. Och det handlar just om den här tillbakagången till... Alltså, det är som en skog, de beskriver det som en skog om natten. Alltså, ja, en skog om natten ser man inget liv i, men man vet att det är massa liv där.
Ja.
Och att internet håller på att bli det.
Ja.
Så att folk istället för att röra sig på de här öppna ytorna,
ja,
som man gjorde kanske under internet 1 då, på något sätt,
mm,
rör sig på mindre slutna enheter med 500 följare eller 500 kompisar. Ja. Och att det är väldigt svårt att få ett grepp om hela internet liksom, på något, ja, sätt. Utan att det är bara det här, the dark forest.
Jag tycker ju att alla de här sakerna tycker jag är ganska spännande. Och framförallt så tycker jag att de är ganska roliga att syssla med. För jag tänker att det är lite de här frågorna som vi liksom våndas över när vi gör den här poddkanalen liksom.
Mm.
Och det är ju också på många sätt vårt sätt att hantera just ett fragmenterat internet liksom.
Att göra en podd?
Ja, för att RSS,
ja,
för att återgå till internet 1, RSS funkar än idag liksom.
Ja.
Och det går att hooka in i alla så rörliga, alla små mörka skogar och alla små moving castles kan hur lätt som helst bara hooka in i våra RSS. Liksom. Mm. Det är inga problem. Men jag tänker med ett potentiellt scenario som jag ser som absolut inte helt otänkbart. Och det är ju det här med det hyperlokala internet. Liksom, men som är federerat. Och det är liksom att jag ser det absolut inte som otänkbart att vi går tillbaka till en sån apberget era. Att det i Malmö kan finnas ett lokalt Facebook. Liksom,
mm.
Men att det lokala Facebooket kan federeras med liksom det skånska Facebooket, det svenska Facebooket.
för att det är ju de
liksom värdefulla utbytena som sker på de här plattformarna än idag, det är ju verkligen två typer. Det finns den här influencerkulturen, att liksom ta del av en stor personlighet eller ett stort varumärkes liksom innehåll. Och sen är det din kontakt med din närmsta liksom grupp.
Mm.
Och allt det här emellan är vi väldigt ointresserade av. Ja. Liksom. Och i mångt och mycket så har det varit det som varit problemet för de här plattformarna. Att de har försökt skapa utrymme för allt det här emellan. För allt det här emellan är ju, det mesta av innehållet är ju däremellan.
Det är också som har hänt med Facebook, att man har återgått där till grupper. Och då är det, ja, framförallt sådana grupper som berör det, som du säger, det är närmast. Alltså.
Hissen funkar inte igen.
Ja, exakt. Men liksom områdesgrupper, grupper om liksom lokala frågor,
ja,
alltså att det är de grupperna som fortfarande, ja, har interaktion och liv, för att, ja, det är saker som berör.
Exakt. Men så jag ser framför mig ett internet som rör sig i de två miljöerna, mm, liksom, och att allt det här kvantitativt stora av random skit som du inte bryr dig om, det kommer förr eller senare sluta existera liksom. Mm. För att ingen vill ha det.
Nej, men det är kanske en bra avslutning att spekulera lite kring, men för det jag alltid försöker ställa folk som kan saker om det här, det är ju, vart ska man som politisk kollektiv aktör,
ja,
agera och finnas liksom? Vart, för vi hade en Twitter-diskussion med Fleischer.
Rasmus Fleischer.
Det är precis.
För oss känd vid sitt efternamn.
Exakt.
Också att det alltid varit så. Det är lite konstigt.
Ja, för några månader sedan. Men där han var så här, ni måste lämna Twitter, ni måste finnas här och här, bla bla bla. Ja. Men för min del är det en så här konstig syn på vad man gör när man politiskt kommunicerar. För det är precis som när man planerar en aktion eller en demonstration eller någonting.
Ja.
Då vill man ju vara där man kan få mest interaktion.
Ja.
Eller inte mest interaktion, men där mest människor kan se en.
Ja, å ena sidan det, och å andra sidan så vill man vara där man själv är.
Ja, det också.
Alltså så att, för att just eftersom att det är alltså, att röra sig på internet är bara att röra sig numera.
Mm.
Så kan du ju inte, du kan liksom inte, du kan inte bara befinna dig på en plats där du inte befinner dig.
Nej,
liksom.
Nej, men det är demonstrationsexempel rätt bra. För om jag ska planera en demonstration för megakommunism.
Ja, megakommunismen.
Då hade jag gjort det i ett område där jag visste att det fanns folk.
Som gillade megakommunism.
Som skulle dyka upp på demonstrationen. Ja. Där det fanns folk som kunde se demonstrationen. Jag skulle inte lägga den i Burlöv.
Nej.
Kanske.
Nej.
Om jag inte hade många i Burlöv.
Ja.
Sådär. Alltså att det finns en... Det är det man gör när man politiskt kommunicerar på internet. Ja. Det är att man vill vara där så många är.
Ja, men jag tänker att mellanvägen är ju återigen exakt det vi gör just nu.
Exakt.
Alltså att vi befinner oss där vi befinner oss på en plats där vi är bekväma och där vi kan röra oss.
För att vi är köttgubbar.
Ja, exakt. Men också på en plats som vi har byggt upp själva och som folk vet att vi finns på. Mm. Liksom. Och sen det tredje, det är en plats som hur lätt som helst kan länkas in i andra platser. Liksom.
Men okej, om jag då ponerar då.
Ja.
Att jag
ponerar.
Jag ponerar. Ponerar
här, jag ponerar på.
Att jag är 15 år.
Ja.
Jag och mina tre kompisar.
Ja.
Vi vill förändra världen.
Ja.
Vi startar en liten grupp som heter...
Megakommunism.
Megakommunismmaskinen. Ja. Vart ska vi vara?
Ja, men jag tänker att det är på Discord ni skapar den. Alltså. För det är också det som blir en stor anledning till varför så mycket sådana saker händer på Discord. Det är för att de här kidsen redan befinner sig på Discord. Mm. På samma sätt som mycket av det vi gör sker på i en internet
boomer ett
podd
liksom.
Liksom.
Mm.
Så är ju det för att det är där vi är. Liksom.
Mm.
Alltså jag tänker att man tjänar ganska mycket på att tänka kring internet just så i geografiska termer. Alltså att jag bor i staden Malmö. Jag bor på Twitter. Det spelar liksom ingen roll att det bortom någon ökenvandring långt bort finns någonting som på många sätt kanske hade varit bättre. Jag hade jättegärna bott i Barcelona liksom. Men det gör jag ju inte.
Nej, men det är väl också det man måste tänka på när man tänker kring de här stora plattformarna.
Ja.
Att anledningen till att man är där, det är inte bara för att man vill ha det mysigt heller.
Nej.
Utan det är, man blippar ju för att få de här känslorna. Det är därför man gör det liksom. Det är ju på något sätt ett fysiskt behov man har. Att man vill liksom gå in på Twitter, man vill läsa en Trump-tweet. Det är en ganska stor anledning till att man befinner sig på de här plattformarna.
Absolut.
Och när jag då försöker vara på de här liksom federerade delarna av internet, där man liksom jättefint och sådär försöker gå bortom det här och hitta en liksom annat sätt att kommunicera sånt, så är det ju skittråkigt också.
Ja, exakt. Men och det hookar lite in i någonting som jag har tänkt på, att just varför det inte går att få folk att betala för Twitter.
Mm.
För det tycker jag är lite spännande, för jag är ju en sån som faktiskt betalar för att befinna mig på olika sociala medier.
Mm.
Jag betalar för att befinna mig på en Mastodon liksom, och jag betalar till olika Patreons för att kunna ta del av innehåll och liksom läsa kommentarer och skratta åt hur dumma alla fans utom jag är. Alla är så cringe utom jag, tänker jag när jag läser de där kommentarerna liksom. men i alla fall, så hur kan det komma sig att det är helt otänkbart för mig att betala för Twitter liksom? Och det tror jag är just den här grejen, att det skulle vara, det är inte alltså så att betala för att ta del av ett nytt och lite roligt liksom socialt medium där man testar lite olika saker, det tycker jag känns helt naturligt. Men för att det är som om jag skulle gå till en konstig lokal någonstans och uppleva konstiga känslor liksom. Att betala för Twitter, det är som att betala för att gå ut på gatan liksom.
Och,
det, och det kommer jag liksom inte göra. Det är liksom för mycket en del av min vardag. Så om jag ska spåna kring vad jag tror kommer vara internet 3-lösningen, så är det just att man erkänner att stora delar av internet kan inte vara lönsamt.
Nej.
Alltså just den här grejen, på samma sätt som gator inte kan vara lönsamma. Alltså så, en gata är alltid en förlustaffär. Mm. Det är någon som betalar för att se till så att den är städad och se till så att den liksom inte går sönder. Men sen kan det finnas massa små verksamheter runt gator som kan vara lönsamma. Och den stora knäckfrågan är ju nu, vem är det som ska administrera gatan bara? Just de här små verksamheterna, det känns som att vi redan har en lösning i. Och det är de här Web3, Patreon, liksom Twitch, Stream, Discords. Liksom. redan fixat liksom. Men vem ska fixa gatumiljön? Vem ska fixa vägar? Vem ska fixa kollektivtrafik? Alltså så. Och det känns som en omöjlig nöt att knäcka typ.
Kommer jag ta den varsinska staten då?
Ja, nej, men det är absolut inte otänkbart att det är bara EU tar över det liksom.
Mm.
EU ringer Xi Jinping. Hej, kan vi lösa det här? Vi behöver internetväg. Mm. Xi Jinping är så absolut. Jag tycker absolut inte det är otänkbart. Jag tänker att det är en mer tänkbart scenario än att Facebook ska komma överleva eller att Twitter ska överleva. Liksom. För de försöker bli liksom gata.
Det är väl också en sån här politisk ingång man aldrig riktigt tog på allvar.
Ja.
Men de politiska liksom, dimensionen av att alla fanns på en kommersiell plattform,
ja,
som styrdes av en person i USA, ja, alltså Facebook.
Ja.
Att det var liksom, det är ju en demokratisk utmaning.
Ja, exakt.
Och det känns ju som att det borde vara, särskilt nu när man diskuterar så mycket med typ kinesiska TikTok.
Ja.
Det finns mycket konspirationsteorier där om att man liksom skapar TikTok för att förslava typ barn och unga.
Det är så jävla fett.
Det hade
fan ägt.
Ja, men i den frågan finns det också en potential att skapa liksom annan politisk kraft liksom som pekar, ja, just på det här. Vad innebär det egentligen att så mycket av vår sociala interaktion, ja, styrs av liksom kommersiella intressen,
ja,
styrs på sätt som gör att liksom det demokratiska samtalet urvattnats på något sätt?
Ja.
Och det känns ju som att det är väl någonting man alltid hoppas på ska dyka upp i såna här, yep, situationer när, exakt, plattformen på att dö. Så att drömmen vore ju, nu blir det en sån sossi, hart och negri, ja, grej, men drömmen vore ju att FN hade, ja, en megaplattform, ja, där man gjorde allting.
Ja, exakt. Ja, det hade varit fett.
Och vi som alla byggde de här liksom FNs mänskliga rättigheter.
Det här är ju alltså extremt mycket som Star Trek. Alltså det är så här The Federation börjar byggas.
Exakt. Precis. Man kan nog skriva en sån här fanfiction om hur The Star Trek Federation skapades utifrån de sociala plattformarnas död.
Ja, exakt. Det kommer säkert komma någon så skitdålig new trick om det här.
Ja.
Men jag tycker, för att haka in i det, så tycker jag också att det är intressant den här hang-upen som liksom såna här tech-killar som är lite lobotomerade, typ Elon Musk, har kring statliga aktörer. Tycker jag är väldigt roligt. För det blir på något sätt den mest synliga varianten av den här så nyliberalismens essens av att det finns särintressen och sen finns det marknadsintressen.
Mm.
Och att det är två helt olika saker. Om du är med i Ung Vänster och du blir intervjuad av Svenska Dagbladet exempelvis, som händer nu i dagarna, men du blir inte intervjuad i egenskap av Ung Vänsteraktivist utan i egenskap av människa, så måste Svenska Dagbladet skriva ut rakt och tydligt: detta är en person med särintresse, för hon är med i en politisk organisation förutom att vara människa. Medans marknadsintressen, alltså exempelvis liksom ägare av bolag eller ägare av en fastighet, så bostadsrättsägare, eller bara så ha en stor stockportfölj liksom. Det är inget konstigt. För det är bara, det är bara så som man har det. Det skapar inga konstiga särintressen. Och då blir det ju kul att Elon Musk är så jävla motiverad att sätta olika stämplar på så delvis statligt finansierade medieplattformar. Typ så public service och sådana saker.
Mm.
Att man på NPR, som till ganska liten del finansieras av staten, ändå får en så state affiliated media stämpel. Och det handlar ju just om att han tänker, jag måste göra det transparent för folk att det här är ett särintresse liksom.
Mm.
Men att hela hans kommentarsfält är bara massa så shitcoin grifters som är så, köp mitt hundcoin liksom, som är nytt och fräscht, men det är egentligen en pump and dump liksom, och om du går in på det här så kommer du tappa alla dina savings liksom. Det är inget särintresse. Det är bara business. det är bara så talande. Och då jag tänker att det passar ganska väl in i den här grejen av att FN måste ta över internet.
Ja.
För det är verkligen så att det är liksom kärnan av ens kritik av nyliberalism på något sätt, är ju att det är ju det privata som är de riktiga särintressena.
Exakt.
Det minst särintressiga särintresset, det är ju politiken liksom, och demokratin.
Exakt. Det är väldigt kul det där, för han förstår ju inte heller vad en stat är. Och det visade sig väldigt tydligt när han byggde den här tunneln.
Ja, exakt.
Som skulle vara så här, här kan man åka med Tesla-bilar automatiskt i en tunnel. Folk var så här, det här är en tunnelbana. Det här är inget nytt liksom.
Ja, men det är också skit, alltså generellt
alla jättesmal, dålig tunnelbana.
Alla de här killarna, de är ju så mycket freaks, så de har liksom ingen relation till liksom saker som vi alla andra tar för givna. Jag lyssnade på en sån Twitter space där olika så tech bros pratade med olika så amerikanska politiker, och sen när de skulle utvärdera efteråt så var de alla så, shit, det här är så jävla fett att vi kan bara ha ett space där vi ringer olika mäktiga människor och låter dem prata och att folk kan ställa frågor till dem. Och man bara, har ni lyssnat på radio de senaste 100 åren?
Liksom.
Bara, det här är inte nytt och fräscht. Nej. Alltså det finns nya och fräscha grejer liksom. Det här är inte det.
Nej, precis. Men det känns också som att det fanns en tid liksom där innan man började sätta begränsningar på de här stora plattformarna där man också hade, precis som jag var inne på innan, det här med att ha en stor reach. Ja. Och att det var det, därför man postade liksom. Man postade ju bara för att på något sätt få många views och många likes liksom. Det var ju enda anledningen till att folk postade grejer.
Ja.
Men då fanns det ju också alltid möjlighet att man kunde få en direkt kontakt med någon minister och sådär.
Ja, exakt. Men Alias Bati likea min tweet.
Exakt, eller typ, jag taggade in Carl Bildt, han svarade liksom. Alltså att det alltid fanns så här en sån potential, men den känns också som att desto mer man har förstått hur man liksom navigerar på de här plattformarna,
ja,
har ju det också börjat inkapsla de maktmänniskorna liksom på något, ja, sätt.
Exakt, de lever i sitt slutna moving castle liksom.
Exakt. Men med de orden så kanske vi avslutar.
Tack för att ni lyssnar. Ja. Och tack för all jättehärlig respons på vårt förra avsnitt.
Ja, det var jättekul.
Ja.
Det var ju det enda vi kan. Så det kommer inte bli något nytt sånt avsnitt.
Nej, vi kan inte göra en
pris. Vi kommer aldrig pika. Ni har ju pikat. Jag kan lugna ner podden efter det här. Vi får se.
Ja, exakt.
Men glöm inte heller att man kan gå in och stödja kanske Sveriges bästa vänstermedia genom att bli en patron på Radio Alla. Och då går man in på Google och så söker man på patron, Radio Alla. Och så går man in där och så kan man välja vilken nivå man vill ge. Och i regel så får man ett frågeavsnitt av Eld och Rörelse en gång i
månaden
och eventuellt annat content såsom vårt proggavsnitt.
Exakt.
Så bli gärna det, och pengarna kommer gå till att fortsätta förbättra ljudet bland annat där vi sitter nu i vår studio.
Jag tror att du ekar mer än jag. Alltså.
Jag
ångrade mig. Ja. Innan sa jag att det var tvärtom.
Ja, jag vet inte varför.
Nej, vi måste ta hit vår studiotekniker som ska feng shui loss det här.
Jag tror det är med hörnet att göra.
Det är hörnet.
Det är hörnet.
Ja, du ekar i hörnet som jag sitter vid.
Yes. Så man skulle ställt dem.
Så, det här är väldigt bra på.
Man måste ställt dem väggarna i liksom en...
Han visar det väldigt bra med händerna just nu.
En triangel typ.
Ja.
Ska man ställt dem. Så att man sitter...
Jävla skit alltså. Jag hade fel. Det är så sjukt för jag sa ju tvärtom.
Men han sa hela tiden, sätt dem i en triangel.
Ja. Han är bättre än mig alltså.
Han är ju tekniker.
Ja, just det.
Det är yrket.